Man kanske skulle bara trycka in en spik i en bit falukorv och slänga ut den. Det hade ju varit mycket, mycket snabbare, kanske effektivare. Här finns ju någonting liksom där själva processen tar många timmar liksom, innan man kan då eventuellt skada ett djur. Det är liksom någonting som är märkligt med den psykologin.
De små brödbullarna har blivit hundplågarens kännetecken. De är inte mer än ett par centimeter stora och verkar vara hembakta. Inuti är de fyllda med sylvassa metallbitar eller glasskärvor. Metallbitarna är noggrant klippta, som små stjärnor eller propellrar.
Men det här lilla hantverket, vem är det som gör det? Vem har orken att sitta och pilla utan att skära sig?
I det här avsnittet av Spårhundarna tar vi hjälp av både kriminologiprofessorn Leif G.W. Persson och av FBIs profileringsexpert Mark Suffolk.
Jag tror att en ensam man, cirka 50 år kanske, han driver någon sån där form av verksamhet och så angrips av en våldsam rättshaveristisk förbannelse och börjar agera på det där viset.
You have somebody that's continuing month after month, year after year, engaging in this behavior around the city of Palmo. I think it's the process for this individual that is important. It's the design and the building and the baking.
Och hundplågaren har berättat om sina dåd. Det är FBIs profileringsexpert säker på.
In mass murder cases, in spree killings, even in serial murder cases, individuals leak information.
I spårhundarna tar vårt reporterteam upp jakten på hundplågaren. Tillsammans med experter, hundägare och er, poddens lyssnare, försöker vi lösa mysteriet. Vem är det som terroriserar Malmös hundar? Du lyssnar på Sydsvenskan Dock. Jag heter Sally Wahlstedt. Det här är Spårhundarna, del 4. Gärningsmannaprofilen.
Ser ut lite som en sån tyskt järnkors och sen kan man då vrida de fyra sidorna så att det blir då 8 sylvassa spetsar åt olika håll. Det är ju, den är ju gjord för att den ska göra maximal skada och göra så ont som möjligt.
Det här är min kollega Dan Ivarsson, en av reportrarna i Spårhundarna-teamet. Han, Maria Lovén och jag är hemma i Joakim Palmqvists kök för att försöka ta reda på hur det går till när hundplågaren tillverkar sina farliga bullar. I sin hand håller Dan en liten spetsig metallbit i vitt och blått. Den kommer från en förpackning med vitost och är klippt på ett särskilt sätt. Metallbitar, precis som den, har dykt upp inbakade i bullar runt om i Malmö de senaste åren.
Det var väl några veckor när det var glasskärvor istället. Alltså sönderslagna glasflaskor verkar det vara som ligger i likadana bullar. Och sen så började det dyka upp de här vassa metallföremålen.
Den första noteringen av bullar med metallföremål klippta i kors som har kommit till polisens kännedom, det var den 16 mars 2021.
Just den här metallbiten hittade Dan och Joakim i Pildamsparken, på platsen där Welsh-terriern Bruno fick i sig flera farliga bullar. Det berättade vi om i första delen av den här poddserien. De små metallbitarna är noggrant utklippta. Därefter är de inbakade i små brödbullar. Hundplågarens metod verkar tidskrävande. Joakim Palmqvist igen.
Om det är så tidskrävande, då är ju själva bakandet en del av psykologin bakom det hela.
På köksbänken ligger en mängd olika verktyg uppradade. Bredvid står en burk vitost från märket Jaila. Privatspanaren Niklas Krig, som driver sajten trygghund.nu, lyckades efter en hel del detektivarbete lista ut att det är bitar från just den här sortens burk som har hittats i vissa bullar. Metallbiten som vi hittade i Pilansparken kommer från en likadan burk. Just den här sortens vitost säljs på ett flertal butiker runt om i Malmö.
Ja, det är rätt färg, det ser ju varenda människa.
Det är ju ett pussel som läggs. Den där biten passar in perfekt.
Där tror jag.
Texten är hel.
Så där, den har varit på exakt en sån här burk. Och hunden Bruno som vi träffade också, det var ju 3 såna här bitar som hittades och opererades ut ur hans mage. Och det var också från en sån här vitostburk. Och då tror jag att det var från själva innehållsförteckningen som de såg att det stod vitost. Och det var efter det som man kunde räkna ut vilken burk var det.
Vi har bestämt oss för att själva testa hundmarodörens tillvägagångssätt. Kanske kan det ge oss några nya ledtrådar i jakten på gärningspersonen.
Den här plåtsaxen trodde du skulle vara bra, Joakim. Ska vi se. Ja. Jag är inte så van med att klippa i plåtburkar, måste jag erkänna. Det här kan bli hur snett som helst.
Alltså, det ser inte lätt ut.
Nej, det kanske blir lättare när man har klippt upp den liksom och har det, kan få ut burken plats. Men det här momentet var inte enkelt.
Det visar sig vara svårare än vi trott. Det tar 12 minuter innan Dan ens har fått loss en något så när jämn rektangulär bit som vi kan dela upp i mindre bitar.
Men det är uppenbart någon som är bättre på metallslöjd än vad jag är, så mycket kan vi säga.
Dan klipper ut små kvadrater. Men metallbitarna som har hittats i brödbullar runt om i Malmö är klippta och böjda fler gånger än så. För att skapa 8 sylvassa spetsar. Joakim testar att lägga fler snitt i de små fyrkantiga bitarna. Plötsligt ser formen bekant ut.
Det blir, titta! Det blir 17 en sån direkt.
Det är precis en sån stjärna som man såg att, som Bruno hade i magen.
Men metoden är helt klart tidskrävande.
Att tillverka en sån här omgång brödbullar med vassa metallgrejer. Man har ju att göra några timmar, tänker jag. Om man ska göra 50 eller 100 sådana bullar. Först klippa plåten och sen göra degen och grädda dem. Det är ett ganska envetet arbete bara för en enda omgång bullar.
Vi behöver hjälp för att kunna lägga pusslet.
Det där innehåller det är pizzadeg bakat och lite kött och andra godsaker. Och det äter hundarna upp. Och så får de i sig på köpet såna här sönderklippta konservburkar och liknande. Och det är inte bra för deras maga.
Kriminologiprofessorn Leif G.V. Persson har på avstånd följt fallet med hundplågaren i Malmö. I TV4s Nyhetsmorgon lägger han ut sin teori om vem som ligger bakom dåden.
Jag tror att det är en ensam man, cirka 50 år kanske. Han driver någon sån där form av verksamhet. Hundägare låter sina jyckar bajsa på gatan utanför hans verksamhet. Han har skickat in anmälningar till polisen om detta. De har man naturligtvis omedelbart skrivit av och så har han gripits av en våldsam rättshaveristisk förbannelse och börjar agera på det där viset.
I kontakt med spårhundarna utvecklar Leif G.V. Persson sin gärningsmannaprofil ytterligare. Han har inte själv granskat några anmälningar. Han bygger sin profil på information från olika medier och på tidigare kunskap från alla de rättsfall han satt sig in i under sitt yrkesliv. Joakim Palmqvist igen.
Det han gör här, det är någonting som kallas abduktion. Det är sådana slutledningar som Sherlock Holmes höll på med. Man vet någonting, det finns bullar, de ser ut på ett ungefär det här sättet och det finns metall i dem, någon vill komma åt hundar. Och då går man tillbaka till sin erfarenhet. Vem vill skada hundar? Ja, det är en man, för det är de utövar våld och flera sådana parametrar. Så vill jag påstå att professor Persson resonerade.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
I sin beskrivning av gärningspersonen är Leif G.W. Persson detaljerad. Han skriver till spårhunden att han ser framför sig en man i 50-årsåldern med lokal anknytning. Så här beskriver kriminologiprofessorn mannen. Han driver en matvarurörelse, typ pizzeria, kebab, gatukök, liten restaurang. Och han har vid ett flertal tillfällen hört av sig till polisen med klagomål mot alla dessa svennebanan som rastar sina hundar utanför hans butik. Samtliga klagomål har avskrivits omgående och det polisiära bemötandet har gjort honom till aktiv rättshaverist och fått honom att besluta att ta saken i egna händer. Leif G.W. Persson säger att han tror att hundplågaren har utländsk bakgrund, fru och 3 utflugna barn. Han drar även in geografisk profilering i sitt resonemang. Han menar att hundplågaren bor med sin några år yngre hustru i en 3-rumslägenhet inom en radie på cirka 1 kilometer från dådens epicentrum. Att marodören är en person som tröttnat på hundbajset i stan är en teori som dyker upp ofta. Även bland Malmös hundägare och bland tipsen som strömmar in till spårhundarna. Malmöbon Stephanie Jönsson är matte till Kenzo och Apache.
Jag kan tänka mig att det är någon som har irriterat sig på att det är mycket som det har varit mycket hundbajs utanför restauranger eller ställen och så vidare. Och att det är folk som inte plockar upp efter sig som gör att det har blivit en sån här reaktion.
Spårhundarna bestämmer sig för att undersöka det här närmare. Maria begär ut samtliga klagomål till kommunen som rör hundbajs. Det visar sig ha gjorts 100-tals anmälningar de senaste åren.
Det vi kan se i materialet är att det är inte en och samma person som anmäler extremt många fall av klagomål eller som klagar extra mycket. Det finns ju såklart anonyma tipsare eller klagomål och där kan vi inte se. Men det vi kan se är platserna som det rör sig om och de är spridda över hela stan.
Många hundägare vi pratar med tror att hundplågaren lider av psykisk sjukdom. En av dem är Emelie Englesson, vars sambo hittade farliga bullar under en morgonpromenad.
Nej, jag tror det är en psykiskt sjuk människa som hatar hundar, som vill ha mindre hundar i samhället.
Frida Frejli, matte till den drabbade Welsh-terriern Bruno, vågar inte gissa huruvida gärningspersonen är en man eller kvinna, gammal eller ung. Men hon hoppas att det är en person och inte flera.
Men om det är en person så att den behöver hjälp. Ja, att det är ett väldigt destruktivt sätt. Liksom det, man kan likna det vid att liksom lägga ut glas i sandlådor eller liksom liknande. Det är ett väldigt destruktivt liksom, handlingsmönster.
Teorierna kring hundplågaren är många och svaren få. Det har blivit dags för oss att ta in ytterligare hjälp. Den här gången från en profileringsexpert på FBI. Mark Suffolk har jobbat 30 år som polis. 23 av dem vid USA:s federala polis FBI. I över ett decennium jobbade han på enheten för gärningsmannaprofilering. Han har utrett flera seriemord på djur under åren. Men han har aldrig sett ett fall som det i Malmö.
When I was in the FBI's unit, behavioral analysis unit, I did work on several serial animal cases. Mostly these were killings of animals in particular geographic areas, much like in Malmö. But they were all always cats. So this was the first instance I've seen of, you know, this kind of behavior involving canines.
På uppdrag av spårhundarna har Mark Suffolk skissat på en gärningsmannaprofil. Han har fått tillgång till flera olika kartor över dåden och summeringar av de mer än 150 polisanmälningarna som gjorts de senaste åren. Mark Suffolk tror inte att marodörens mål är att döda hundar. Det är processen av att baka bullarna, klippa till dem som stjärnorna och sprida ut dem, som är det viktiga.
The fact that he's done this for so long and has not actually killed an animal is, I think, an interesting dynamic. So I'm not sure that he's actually interested in the death of the animal, as I think for this individual, the process is more important.
Ett stort fokus på processen är ofta ett tecken på att gärningspersonen plågas av psykiska problem. Mark Suffrick har sett liknande drag hos andra seriebrottslingar.
I think for this individual, like others that I've seen, especially with serial killers, the process that they use, the way that they think about things and the preparation that goes in is equally important and exciting for these offenders.
Min kollega Julius Viktorsson är inne på samma spår.
Från början kan det nu ha funnits en uppriktig ilska gentemot hundägare och mot alla hundar som skitar ner. Men nu kanske det har gått över till någon form av kick och att man gör det för sakens skull. De senaste fynden pekar ju också på det att man lägger ut det mitt på gatan eller liksom mitt på en cykelväg där man ser bullarna från flera meters håll. Det känns mer som en uppvisning mer än att man faktiskt genuint vill skada en hund. Det blir nästan som ett performance.
Statistiken talar för att hundplågaren är en man. Men Mark Suffrick utesluter inte att förövaren kan vara en kvinna.
All of the serial offenders I've seen have been serial animal abusers or animal killers have been males. So probably a male. You can't rule out a female. But you know, statistically probably a male.
Gärningspersonen tycks vara bekväm och röra sig ute ensam på natten. Det är en av detaljerna som skulle kunna peka på att hundplågaren är en man. Dan Ivarsson igen.
Den här plåtsaxen är det som får mig att tänka att det kanske är en man ändå. Att för mig är det manligt kodat, men ja, vi har bråkat om detta många, många gånger. Är det en man eller är det en kvinna?
Spårhundarnas Joakim Palmqvist har sedan starten lutat åt att hundplågaren är en kvinna.
Alltså det är en kvinna. Kvinnor stryper och förgiftar. Passivt aggressiva så att säga. Män skjuter och spränger. Nu är vi jätteschablonmässiga. Men schabloner, manligt och kvinnligt, det bygger ju ändå på erfarenhet tidigare händelser. Så utgår man från det så hittar vi ju de här båda spåren. Men det är ändå någonting. En kvinna. Äldre, ensamstående, har alltså mycket tid på sina händer och kan göra konstiga saker i sitt kök. Kanske med ett intresse för konsthantverk.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vårt experiment i Joakims kök har lett till vissa slutsatser.
Det är ju någon som bor ensam. För man kan inte förklara för resten av familjen varför man bakar såna här dödliga bullar stup i kvarten.
Och dessutom risken att någon annan i familjen tar en.
Men en stor fråga är fortfarande obesvarad. Vad är det som driver hundplågaren?
Men alltså, jag tror det är terror. Den här människan får en bekräftelse och makt genom att kunna säga jag kan göra vad jag vill. I det här lilla, jag kan göra vad jag vill mot era hundar. Jag kan hålla er i skräck. På så sätt är det ju terror. Hela eller delar av befolkningen hålls i skräck. Även om de politiska motiven saknas här, vad vi kan se.
Det är ju någonting som känns tvångsmässigt i det. Att man fortsätter göra så här på nästan exakt samma sätt hundratals gånger under flera års tid. Det borde ta rätt mycket tid också. Jag tänker att för den här personen så är det någon slags terapi eller ritual kanske det. Dämpa någon form av ångest eller så.
En sak i alla fall profileringsexperten Mark Suffrick säker på. Hundplågaren läcker information.
in like a lot of cases that we see in all kinds of things, in mass murder cases, in spree killings, even in serial murder cases, individuals leak information.
Det behöver inte betyda att hundplågaren fullt ut har erkänt sina dåd för någon. Men ofta vill den här sortens brottslingar på något sätt berömma sitt eget arbete.
They weave pieces of truth into the lies. We call that leakage. So they will leak information to people around them. I mean, he could say something like, well, that must take a lot of work, you know, and, you know, it's a very focused, you know, attempt at doing this. He must be very good at it. In other words, there's sort of these backhanded compliments he gives to himself and to the activity.
Kriminologiprofessorn Leif G.W. Persson har tagit fasta på degen och burkarna som har använts i sin analys av hundplågaren. Förutom burken med vitost har metallbitarna även kunnat spåras till en burk med tomatpuré från det egyptiska märket Dandy. Vi har försökt spåra burken, men hittills har vi inte kunnat hitta den i någon affär i Malmö. När vi ringer upp Dandys exportchef säger hon att de inte skickar burkar till södra Sverige. I sociala medier har degen och burkarnas innehåll lett till teorier om att hundplågaren skulle kunna jobba som pizzabagare. Det spåret är även Leif G.W. Persson inne på.
Men det där finns tydliga tecken på att den här personen har anknytning till någon pizzeria, gatuköksverksamhet.
Sydsvenskan Dock fortsätter jakten på hundplågaren. I nästa avsnitt av Spårhundarna djupdyker vi i några av huvudspåren. För att analysera bulldegen tar vi hjälp av en doktorand på LTH och den legendariska bagarmästaren Jan Hed.
Det är en vetedegsvariant. Så det är mjölk och smör och gäster. Så det är ganska traditionell deg, va? Det är ingen större bakkunskap antagligen.
Dessutom går vi till botten med ett rykte som hållit i sig i flera år. Hundplågaren i Malmö är en tant.
Det är flera personer på sociala medier och i vissa polisanmälningar som pratar om att de har sett en tant som har lagt ut den här maten.
Och bland hundratals polisanmälningar hittar vi en som har något unikt. Det enda kända fotot av en misstänkt.
Han var så som bestämd som att han var i ett mission. Hade ingen respekt för att jag kom med en stor armstaff på 35 kilo, utan han skulle in i hundraskåden innan mig.
Följ Sydsvenskan Dock i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. På sydsvenskan.se/spårhundarna finns fler delar av vår granskning och kartor över var och när hunddåden har inträffat. Där kan du även tipsa spårhundarna om du har information som kan hjälpa oss vidare. Reportrar i den här serien är Maria Lovén, Julius Viktorsson, Joakim Palmqvist och Dan Ivarsson. Poddproducent och manusförfattare är jag, Sally Wahlstedt. Klippen i det här avsnittet kommer från TV4 Nyhetsmorgon. Musiken kommer från Epidemic Sound. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.